so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
Det här är Inge G på Tyresö radion som fortsätter min serie om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Och idag ska jag samtala med Bengt Stenström som har blivit en kämpe för bättre rehabilitering för personer med förvärvade hjärnskador. Och själv faktiskt fick en förvärvad hjärnskada för ganska länge sedan. Och han ska också berätta om sin kamp för att komma tillbaka. Så välkommen hit till mig, Bengt.
Tack ska du ha, Inger.
Kul att träffa dig igen.
Ja,
vi har känt föran en tid sedan jag var ordförande i det som då kallades för Handikapprådet och du var ledamot.
Just precis.
Och där är du fortfarande ledamot, vad jag förstår.
Ja, jag har inte lagt av där ännu.
Nej, och nu heter det Rådet för personer med funktion... Nej, Rådet för...
Kommunala Rådet för... För personer med...
Funktionsnedsättningar eller sånt där, va? Nej, funktionshinderfrågor.
För funktionshinderfrågor heter det just precis.
Ja, ja, det där är lite svårt, men hur som helst så sitter du där då. Jag tänkte att vi skulle börja lite med att du berättar om ditt privata liv och den hjärnskada du fick. Du berättade jättefint för mig innan intervjun. Och du berättar så mycket som du själv har lust då. Det här hände för länge sedan, 66 som jag kommer ihåg rätt, va?
Det hände den 26 september 66, en måndag förmiddag.
Ja, vad var det som hände då?
Ja, jag fick en kran, masten till en mobilkran. Alltså en sån här som mobilkran som går på hjul, flyttbar historia.
Du körde kranen själv alltså?
Nej, det gjorde jag inte, utan jag körde betongbilen som skulle leverera betongen till den här, en gjutning ute i Jordbro, kvarteret Espskäret.
Okej.
Okay. Det var en firma som hette Anders Diös som byggde där ute då. Medan jag höll på och lossade så fick jag, alltså när jag tippade betongen i en så kallad betongbask.
Mm.
Medan jag stod där så fick jag den här masten i skallen, alltså den vek sig.
Den ramlade av alltså?
Ja, den vek sig mellan tredje och fjärde sektionen. Det var två stycken bultar som föll ur på grund utav
att... Och den ramlade ner på ditt huvud då, eller?
Rakt ner på skallen, ja.
Oj!
Så jag fick en ordentlig skada. Det känns fortfarande här uppe i skallen. Så det,
om du tar där så är det fortfarande ömt alltså.
Det är inte ömt, men det känns ju en ordentlig ojämnhet i skallbenet.
Och det här med att köra betongbil, det var ditt jobb då alltså, eller?
Ja visst, och det var min sysselsättning då.
Och sen, du blev förstås medvetslös antar jag.
Jag blev direkt medvetslös, ja. Men det var ganska mycket krut kvar i alla fall. Vi höll på att bita av benet på en verkmästare där på bygget som försökte lappa ihop skallen.
Va?
Med gräs som han skrapade ihop. Ja.
Stoppa, alltså det var så pass mycket sönder.
Stoppa
alltså,
blödningen, ja visst.
Med gräs?
Det gick.
Det låter konstigt.
Har man sagt att det gick att se hjärnsubstansen innanför benchocken som hade slagits ner.
Usch, vad hemskt. Den åkte ut alltså.
Nej, den trycktes in och det gick att se.
Aha, och han försökte rädda ditt liv. Han kanske gjorde det indirekt då.
Troligen så gjorde han det.
Ja. Mm. Ja, men du var ju inte medveten när du försökte bita honom heller va?
Nej, inte särskilt.
Nej, nej.
Jag har ingen minne av det.
Och så kom du på ett akutsjukhus.
Kom in till SÖS. Jag var på olycksfall. Kom så småningom in på neurokirurgen för operation.
Fanns det på SÖS, neurokirurg?
Det fanns på SÖS på den
ja,
tiden.
Ja.
Och, ja, opererad. Jag höll dem på hela resten av den dagen och opererade. Och, ja, sen var jag som sagt utslagen.
Helt dåligt, eller?
Ja, det sägs att jag satt upp i sängen och åt mat på måndagen en vecka efter skadan.
Men det kommer du inte ihåg själv?
Inget minnas.
Nej, okej.
Men som sagt, då hade jag inte särskilt mycket förmåga att ta till mig saker i minnet.
Ja, det är ju inte särskilt konstigt efter en sån olycka då. Hur länge var du på SÖS då?
Jag låg på SÖS i 3 veckor.
Det var inte så jättelång tid egentligen.
Nej, men de hade tydligen användning för sängen.
Ja, så kan det ju vara tyvärr.
Men de remitterade mig över till långvården på Nacka lasarett.
Jaha, och där skulle du vara tydligen då? För vad då? Rehabilitering?
Rehabilitering fanns, existerade inte på den tiden. Utan det var ju inläggning på långvården med allt som det som hör till det. Vilket betyder alltså att man blir kvar i ett tillstånd som man aldrig har möjlighet att komma över.
Nej, det är ju en sorts förvaring.
Det är helt enkelt en långtidsförvaring eller slutförvaring.
Ja, slutstation kanske.
Ja.
Men du stannade inte där. Du ville inte på något konstigt sätt.
Nej, de var nog lite oförsiktiga där på Nacka. Bara för att jag blev placerad på en stol vägg i vägg. Alltså på andra sidan en vägg mot långvårdsavdelningen på Nacka.
Var det precis när du kom dit alltså?
Det var precis när jag kom dit. Jag blev levererad.
Levererad, det kan man ju långt säga.
Från SÖS.
Och där fick du sitta och vänta.
Så fick jag sitta och vänta, ja. Och vilket fick till följd är att jag hade nog svårt att sitta still. Och jag hade väl svårt att vänta också. Och jag hade väl någonting som drog så att jag passade bättre hemma.
Ja, någon sorts fanns det kvar någon längtan hem eller?
Ja, jag hade ju hållit på och jobbat med att bygga en villa i ett par tre års tid.
Till dig och din fru, alltså din familj?
Till min familj, ja. Mm.
Var då någonstans?
På Trollbäcksvägen i Hanviken.
Ja, där bor du ju fortfarande, vad jag vet.
Ja, jag har bott där i 50 år nu.
Ja, det är en bra lång tid. Men någonting fick dig att, ja, för jag förstod så stack du därifrån helt enkelt.
Ja, jag reste mig, även om jag hade ganska svårt att gå och stå, måste jag säga.
Men du var inte förlamad.
Utan när man får en sån här skada, då har man en del rörelse kvar i handen och i foten. För övrigt i vänster kroppshalva så hade jag ingen känsla. Så jag visste inte vad jag hade de här
funktionerna. Men du kunde gå tydligen.
Tydligen så kunde jag förflytta mig till fot.
Ja, det var kanske din smala lycka.
Det var det troligen.
Och vad hände då? Du virrade runt eller?
Ja, jag gick ut genom entrén och jag blev inte stoppad på vägen. Det här fortsatte ut. Gick över parkeringen och så ner fram till slänten i skogsdungen ner mot Värmdövägen. Sen irrade jag omkring där, jag tog mig ner till vad heter den där nere? Ektorp. Ektorpsrundellen.
Ja, det är väl någon sorts plats innan man svänger upp till Nacka sjukhus som jag kommer ihåg.
Ja, just det. Det är en rondell där. Och bortom rondellen så ligger en ganska lång och brant backe uppåt.
Ja, det gör det. Och det ligger en bussplats där också, tror jag.
Ja, det gör det. I alla fall så gick jag in där och gick omkring. Jag hittade en busshållplats med en kiosk. Stod där nere vid ändhållplatsen på bussen.
Mm.
Och jag gick in och ringde ett samtal hem.
Och telefonnummer kom du ihåg tydligen?
Telefonnummer, det var någonting som satt i fingrarna.
Och då fick du prata med din fru?
Nej, jag pratade aldrig med henne. Jag fick höra att hon svarade, men jag pratade aldrig med henne.
Nej, okej. Okay. Du la på luren, eller?
Av någon anledning. Om det var tioöringen som tog slut eller vad det var, det vet jag inte.
Ja, kanske inte kunde prata riktigt
jag
heller.
Jag kunde nog inte prata någon vidare,
nej.
Så, jag gick vidare, så gick bort mot Värmdövägen igen. Egentligen åt fel håll mot vad jag skulle. Jag gick ut mot Värmdö till.
Ja, så det gick, blev det
gick
lite
fram
fel,
till backen upp mot Skurebron, okay. Över den och till Björknäs.
Då gick det en bra bit.
Ja, det har förvånat mig.
Ja, verkligen. Ja.
Jag kunde knappt ta mig fram på benen.
Nej, du har bara haft en enorm vilja att du ville hem.
Ja, någonting vill jag. Kommer bara inte ihåg vad idag.
Nej, men det är inte svårt. Det förstår jag.
I alla fall i Björknäs där hade jag... Där måste jag ha haft i skallen. Jag hade ju kört betong många gånger dit ut.
Ja.
Mot Värmdö.
Så du kände igen det på något sätt.
Ja, precis. Så att jag visste vad som fanns i Björknäs ungefär. Åtminstone någonstans i det undermedvetna. Och där hittade jag en taxibil vid taxistolpen som stod där vid stora grusplanen. Efter en del diskussioner om adressen då. Som jag hade lite svårt att förklara tydligt. Så körde han mig hem till Trollbäcken.
Och då var din fru hemma när du kom?
Hon var hemma när jag kom just.
Blev hon glad eller bara förvånad? Eller? Det var en kanske konstig fråga
mig om det. Jag hade inte särskilt bra förmåga att ta till mig sinnesintryck nu. Vad det nu än var för
någonting. Nej, det är klart. Men jag menar, sen förblev du hemma?
Ja, jag vägrade åka tillbaka helt enkelt.
Ja, det gjorde du helt rätt i.
Och min fru ställde upp. Hon stod bakom mig.
Och du hade tre ganska små barn också på den tiden, va?
Ja, den yngsta på 1 år, den nästa på 2,5 och den äldsta på 4 år gammal, ja.
Ja, de var rätt små.
De var ganska små.
Mm. Men jag menar, vad jag förstod så nöjde du inte dig bara med att sitta hemma, utan du ville ha någon sorts vettig rehabilitering.
Jo då, jag fick det också.
Ja,
och jag fick en bra början.
Ja, hur gick det till då?
Jo, det var så att i den här villan så hade vi en oljepanna som inte var någon så där särskilt bra konstruktion på. Den stannade stup i kvarten.
Ja, det var ett minne av att mina föräldrar gjorde också.
Den slammade igen i brännan.
Mm.
Det där hade jag ju varit med om tidigare, ja, ganska många gånger redan.
Ja.
Och ja, nu så när jag hade kommit hem då, det var kallt i huset. Någonting måste göras.
Ja, det funkar inte helt enkelt.
Min fru ledde ner mig i källaren till pannrummet.
Det gjorde hon.
Ja. Och jag stod ju där framför som ett fån. Men jag kommer inte ihåg.
Jag hade ingen aning om vad du skulle göra.
Jag kan ju föreställa mig hur jag såg ut hos datett, men när jag stod där framför pannan.
Ja, jag har ju svårt att se det, för jag har ju inte träffat dig så liksom. Så. Men var det ingången till en rehabilitering med oljepannan?
Ja, dels det. Och dels att jag hade precis en vecka innan det här hände hade jag begärt en slutbesiktning på huset, på bygget. Ja, det var klart. Ja, det var vissa saker som behövde göras till, men...
Jo, men det var kanske sånt som inte hade med besiktningen att göra.
Nej, det var inga viktiga saker i alla fall.
Nej.
Besiktningsmannen kom efter, om det kan ha varit, ja, kan ha varit kanske en eller två veckor efter att jag hade
kommit hem. Ja. Mm. Okay.
Jag fick en tid på mig, ett år på mig att fixa till det där som behövde göras. Sen var det inget snack, sen var det godkänt.
Det blev godkänt.
Ja, just det.
Men jag förstår inte riktigt kopplingen till det och rehabilitering.
Jo, det fick mig att koppla ihop mig själv med villan som jag hade jobbat med. Alltså det byggde upp
grunden för liksom, jag lite bättre.
Ska jag säga, igenkännandet. Det är någonting som man förlorar.
Man gör det.
När man fått en sån här skada.
Om du kunde koppla till att ja, men det här har jag byggt, det här har jag gjort.
Just precis. Jag hade jobbat med det så pass intensivt och länge.
Ja, det förstår jag. Det är ingen lätt match att bygga ett hus.
Nej, det är ganska mycket.
Men när du började få rehabilitering, som egentligen var lite dålig på den tiden, vart fick du komma då?
Det fanns egentligen ingen. Ja, det fanns en rehabiliteringsklinik på Danderyds sjukhus som var ganska ny då. Men de kunde ingenting om hjärnskaderehabilitering.
Nej, för det här med förvärvade hjärnskador är väl också något lite speciellt, vad jag förstår.
Ja, de är mer omfattande kanske än till exempel en stroke.
Och kan
en,
ju vara så.
Och en stroke inträder som regel i högre ålder.
Ja, så är det.
Och de har inte den förmågan till rehabilitering.
Nej, men så kan du ju födas med hjärnskador. Det vet man ju i alla fall idag ganska mycket om.
Jo, det, precis. Det vet jag ju själv. Jag har ju varit engagerad i såna här frågor så mycket.
Ja, jag vet det. Ja, du ska få berätta om det sen. Och, så mycket du hinner. Men du kom till Danderyds rehabilitering.
Jag kom dit på remiss. Efter att jag hade varit på återbesök till Nacka. Till läkaren som hade
hand om
ärendet på Nacka. Ja. Så kunde han inte förmås att begära att jag skulle läggas in på långvården. För jag hade visat att jag hade blivit så pass mycket bättre bara på ett par veckor.
Ja, vad fantastiskt.
Så efter många om och men så remitterade han mig över till rehabiliteringskliniken på Danderyds sjukhus. En överläkare som heter docent Bjärner som hade hand om den här kliniken.
Och där fick du lite, träning av olika slag?
Nej, det var inte riktigt så heller, utan det var tanken att de ville ta in mig för behandling.
Att lägga in dig där alltså?
Just precis.
Och men det ville inte
det
du?
Det ville inte jag.
Nej.
Utan
avskräckt av långvården förstås då?
Troligen.
Mm.
Det var så att under den här tiden så hade jag kommit i kontakt med min arbetsplats igen.
Ja, där du var anställd.
Ute i Jordbro, ja. Där hade jag jobbat vidare då på att komma igen. Jag hade ju hållit på och jobbat en hel del hemma och sådär. Minnen och sånt där, det började fungera lite bättre.
Mm.
Och i och med att jag på grund av att jag fick en remiss till sjukgymnastik. En sjukgymnast i handen.
Ja, det fick du samtidigt som,
Samtidigt då som jag, då när jag var skriven på Nacka sjukhus. Då fick jag en remiss för att träna upp den vänstra armen som inte fungerade alls.
Mm.
Benet var aldrig tal om. Det fungerade inte särskilt bra.
Vad betyder kontakten med jobbet igen då? Alltså.
Jag fick inspiration att komma tillbaka.
Okej, okay. Ja men då förstår jag. Fick du någon ersättning för den här? För det var ju en arbetsskada, en olyckshändelse.
Det ville till att börja med inte försäkringsbolaget betala ut någon ersättning.
Nej, det brukar ju vara lite svårt.
De skyllde på lite olika saker. Bland annat att den här kranmaskinisten eller kranfirman inte hade någon schysst gällande försäkring. Och sen att jag inte hade haft hjälm på mig för tillfället.
Ja, men det är inte ovanligt att de försöker hitta sånt som de kan smita undan. Men du vann det till slut. Du fick någon sorts ersättning i alla fall.
Jag fick ersättning.
Du behöver inte säga mycket, men du fick någonting.
Det var i alla fall inom ansvarssumman för den försäkringen.
Som du hade?
Som kranmaskinisten hade.
Ja, okej. Okay. Och sen vad jag förstår så kom du så sakteliga igen, för du kämpade ju verkligen för att göra det.
Ja, det här med att jag hade kommit tillbaka till fått kontakt med jobbet igen, det var ju det som var upphovet till att den här docent Bjerner på Danderyds rehab, han fick en begäran om att om test för att jag hade velat börja jobba igen.
Ja, men det är klart man vill så fort man kan.
Ja, visst.
Men det gick inte, eller?
Jo, så det gick.
Alltså du började att köra bil, eller?
Jag gick på undersökning där.
Ja.
Och jag fick börja övningsköra tillsammans med en gammal van chaufför.
Det är sant, det är fantastiskt. Alltså.
Och det här var vintern 1967. Jag hade fått skadan 66 i september. 67 i januari.
Ja, det är i princip bara ett år efteråt. Alltså.
Jag var igång och körde i mitten på april 67.
Det var ju snabbt, måste jag säga.
I maj, början på maj 67, så körde jag själv.
Ja, det är helt otroligt.
Ja.
Vilken vilja du måste ha haft.
Sen så körde jag betong fram till hösten. Men sen så fick jag ett annat jobb. Jag visade sig att jag klarade inte av det där. Eller snarare att jag blev för trött helt enkelt. Det var jag själv som begärde att sluta.
Det kan jag förstå.
Jag begärde att få sluta och få ett annat, en annan sysselsättning.
Inom samma företag?
Inom samma företag.
Och det fick du?
Så att jag fick ta över faktiskt en liten golvblandarstation. Betongstation som blandade golvbetong.
Ja.
Som låg nere i Henriksdal.
Ja, det var ju lättare för du slapp du hålla på att köra omkring en massa.
Ja, det var lite lättare. Men det var inte bra i alla fall. Utan där visade sig andra svagheter som berodde på skadan. Jag kunde inte komma ihåg. Jag hade haft det här jobbet tidigare. Eller liknande jobb tidigare. Men jag kom inte ihåg någonting om pappersrutiner och allting sånt där då.
Jaha, själva administrationen var svår om man säger så.
Mitt minne fungerade inte.
Nej, men det är inte så förvånansvärt efter så kort tid.
Nej, ja. Men det var skadat alltså. Det var beroende på skadan.
Fick du byta jobb igen då, eller?
Nej, jag fick ju det här jobbet på Henriksdalsfabriken. Men det fungerade inte, utan det var något fel i leveranser så att de var tvungna att ta bort mig från det.
Och vad hände då?
Ja, då var det inte mycket annat att göra än att försöka komma underfund med vad det var för en skada jag hade fått.
Självklart.
Alltså få lite utredning om det där. Så jag begärde av den gode docent Bjerner då att få komma ut till Danderyd och fortsätta utredningen.
Mm, ja, det gjorde du rätt i.
Under sommaren 68. För sommaren så gick jag på rehabiliteringskliniken där. Som dagpatient.
Ja, du åkte dit i princip varje dag och så åkte du hem på kvällen.
Ja, just precis.
Var det bra?
För utredning.
Och vad kom utredningen fram till?
Ja, det var där det började trassla till sig riktigt, riktigt ordentligt. För under den utredningen så blandade sig min syster i utredningen.
Jaha, och vad hade hon med det att göra?
Ja, det har jag frågat mig mycket också. Hon, ja. Utan att vara efterfrågad på något sätt så ville hon gärna hjälpa en avhållen bror, som hon uttryckte sig. Och hon skulle hjälpa till att förmedla information om mig, om mitt tillstånd, ifrån min arbetsplats.
Ja, det kan ju låta snällt, sådär spontant.
Ja, jo. Jag tänkte nog det också. Mm. Men det här visade sig ha lite andra avsikter uppenbarligen, eftersom hon försökte få in mig, eller hon ville att jag skulle ha psykiatrisk vård.
Ja, hon tyckte du var psykiskt sjuk på något sätt då.
Ja, efter en sån här skada vet du så.
Jo, men alltså det är svårt att skilja på om man inte kan prata och lära till verka lite vimse om det är fysiskt eller psykiskt.
Just precis.
Det kan jag på sätt och vis förstå.
Och den som har en sån här skada och med språkliga funktionsnedsättningar, den uttrycker sig på annat sätt. Det är svårt att hitta ord, svårt att överhuvudtaget uttrycka.
Så blir det.
Bilda meningar överhuvudtaget. För man fungerar inte riktigt på det viset i skallen.
Men vad hade hon att tjäna på det och liksom få in det på psyket? Eller?
Ja, det där är någonting som jag inte har fått 100% klart för mig. Långt ifrån förresten. Hon råkade nu arbeta som personalkonsulent på det här försäkringsbolaget som var ansvarsskyldiga för min skada.
Aha.
Och av någon anledning så måste de ha kommit mycket bra överens, hon och den här chefjuristen på det här företaget, försäkringsbolaget. Om de var överens om att jag borde in på psyket eller något sånt där. av skäl som försäkringsjuristen.
Det låter snarare som att de ville slippa undan och ersätta det, tycker jag så här spontant. Men ja, jag vet.
Ja, jag vet ju så pass mycket som att han, den chefjuristen sa, uttryckte det själv, att de ville klara, att de inte ville skapa ett nytt prejudikat.
Mm.
Bara för att det, några sådana fanns det inte.
Nej, det kan du nog ha rätt i, tror jag.
Så på något sätt så ligger det bakom alltihop. Och det försäkringsbolaget, de låg bakom ganska mycket när det gällde att försöka välja behandlingsformer.
Mm. Ja, väldigt tråkigt i alla fall, hur som helst. Men vad jag förstod så, din fru har i alla fall stått vid din sida hela tiden.
Hon har backat upp hela tiden, även om hon inte har förstått alltid vad det har handlat om.
Ja, fast det är faktiskt inte så himla lätt.
Nej, det är inte. Det är egentligen omöjligt.
Ja, men fråga dig om du förstår allting själv heller. Sådär, liksom, alltså, det är ju svårt att veta exakt vad det är som har hänt med mig. Och man känner att man kommer inte riktigt ihåg. Men det är ju svårt att ta.
Ja, det finns ingenting påtagligt.
Nej, och dessutom, jag tror ett problem för många som både har en förvärvad hjärnskada och andra hjärnskador, det kan vara svårt därför att det syns inte utanpå. Det syns inte på dig att du har en skada, liksom.
Nej, i synnerhet inte, eftersom jag lyckades träna upp kroppen så pass mycket efteråt.
Ja, jo,
så men... att jag kunde röra mig ganska obehindrat.
Jo, precis. Men kan du röra dig, eller har svårt att röra dig, sitter i rullstolsburen eller går med käppar och sådär, då fattar folk på en gång. Men om du ser precis ut som vem som helst, men har lite sämre minne och kanske lite svårare att prata, det förstår inte folk. Har jag fått lära mig i alla fall, eller erfarit.
Det är ju det stora problemet som de har som har fått en stroke eller liknande. Och det är ju mycket, mycket vanligt. De kan ju inte uttrycka och de vet inte själva vad de har råkat ut för.
Nej, precis.
De vet inte om det syns någonting utanpå dem eller ej. Och de är helt enkelt liksom, ska säga, inlåsta i sin egen situation.
Ja, och folk förstår inte kanske riktigt vad det handlar om. Det är inte så lätt, kanske.
Nej, det är synnerhet som kan inte den drabbade uttrycka där.
Nej. Nu har vi inte så himla mycket tid. Usch, vad tiden går fort, måste jag säga. Men det var så intressant att höra om allt som har hänt med dig. Men hur som helst så vet ju jag att med det som hände dig och allting och din kamp tillbaka som har varit helt fantastisk, så har du engagerat dig väldigt mycket i framförallt förvärvade hjärnskador. Och du är också med en förening som heter Hjärnkraft.
Ja.
Och den föreningen jobbar med just förvärvade hjärnskador eller hjärnskador överhuvudtaget.
Den här föreningen startade i faktiskt 15 december 1987. Av bland annat familjen Öster som har rötter här i Tyresö.
Ja, det har de ju.
Ja. Och jag fick se en annons i Södernyheterna om att familjen Öster och några andra familjer tillsammans hade bildat en förening som hette Hjärnkraft.
Hade de någon egen familj som på något sätt hade någon hjärnskada, eller?
Ja, Bengt och Gertrud Östers dotter. Yngsta dotter Gigge hade fått en hjärnskada vid en olycka på Nytorpsvägen här i Tyresö.
Ja, då kan man förstå engagemanget lite också. Och där gick du med?
Ja, det är... Man kan säga det att det blev min nya bas för en fungera socialt.
Och då var det i början var en ganska liten förening, va?
Ja, det var 10-15 personer.
Hur många finns det idag som är med i Hjärnkraft?
Sammanlagt, man räknar ihop skadade och anhöriga, så tror jag föreningen ligger på 3-4 tusen medlemmar.
Det är ganska. Det betyder ju att det finns ett stort behov.
Det finns ett mycket, mycket stort behov, och det brister så mycket också fortfarande när det gäller rehabiliteringsmöjligheterna.
Det gör det fortfarande. Det har inte blivit så himla mycket bättre då?
Nej, det har inte blivit så mycket bättre. Det har inte, eftersom så många får aldrig någon tillstymmelse till rehabilitering som är värd namnet rehabilitering.
Jag har också en känsla av att man måste vara ganska stark till att vara en stark man eller fru eller anhörig som liksom kämpar för att man ska få rehabilitering. Jag vet inte, jag kan ha fel, men jag har fått det intrycket.
Ja, definitivt så är det så. Mm. Hela familjen Öster till exempel var inblandade, och de var ju starkt engagerade. Bengt Öster, gamla tv-profilen, han var ju engagerad på sitt sätt genom nykterhetsarbete.
Det var en drogpåverkad
kille som hade kört på deras döttrar Marie, Vivica och Gigi. Och Gigi hade då blivit på den
hjärnskada. Och den här föreningen ledde dig också sedermera till att du kom in i det som då hette Handikapprådet. Och där var första gången jag träffade dig, eftersom jag hade förmånen under, var det 96 till 98 i alla fall, att vara ordförande där, vilket är det mest roliga och stimulerande men ganska svåra uppdrag som jag någonsin har haft.
Ja, det tror jag säkert att du var ju både ordförande och sekreterare i olika...
Ja, alltså jag valde ju då när det blev en annan majoritet, när Moderater och så kallade alliansen tog över, så jag kände liksom att jag vill inte släppa det här, för jag var så engagerad. Kanske mycket beroende på min pappa och hans kamp och sådär också, att jag såg att det var inte så lätt. Så då valde jag ju att bli sekreterare under den tiden.
Ja, just det. Jag kommer ihåg den där. Och det, som sagt, det behövs egentligen att man har någon anhörig själv som har en funktionsnedsättning för att man ska...
Så egentligen ska det ju inte behövas, men tyvärr så spelar det roll, tror jag.
Definitivt så var den drivande kraften i bildandet av föreningen Hjärnkraft. Det var
men det är klart.
Bengt Öste då, som var en känd person.
Och hela familjen Öste är ju kända.
Och läkarna, de var ju tvungna att behandla det här ärendet med silkesvantar. Alltså vara försiktiga och inte lägga in en Gigi på långvården som de just var på väg att göra.
Nej, precis. Men för dem var det säkert en fördel av att de var kändisar. Men tycker du att det har hänt någonting? Jag får ta den sista frågan nu, för nu har det gått 30 minuter. Mm. Har det hänt någonting bra när det gäller rehabilitering för personer med hjärnskador? Om du tittar från 66, nu är år 2014, det är ganska lång tid i alla fall.
Under den här tiden, den ganska långa tidsperioden, så har det hänt en hel del. Vi hade 90-talet som räknas som hjärnans decennium.
Och det har du rätt i, så var det.
Likaväl som det var persondatorns genombrottsdecennium.
Ja, det var jag entré.
Så att det hände mycket i samhället. Och det hände mycket inom sjukvården. Sjukvården omorganiserades. Kommunerna fick ansvaret i högre grad för rehabiliteringen.
Och var det positivt?
Det borde ha varit positivt enbart.
Ja.
Men det var inte helt positivt som det var önskat då. Bara för att kommunerna, de ville inte satsa tillräckligt mycket pengar på rehabilitering. Så att de stoppade upp mycket. Likaväl som personlig assistent och såna här saker.
Det satt väl lite hårt inne från början i alla fall.
Det är den här lagen LSS som kom till genom Bengt Westerberg som var socialminister.
Jag vet, men det var väl ändå på sätt och vis en fantastisk revolution för personer med funktionsnedsättningar att den kom till.
Det var det definitivt. Det skapade möjligheter.
Mm.
Och som många har haft nytta av, glädje av. Men som sagt, det finns lite för mycket kvar och det är lite för trögt inom kommunerna. få det här att fungera riktigt.
Vet du vad jag tycker? Det handlar nog ganska mycket om hur mycket pengar man är beredd att satsa också.
Ja, visst.
Och det ser nog olika ut mellan olika kommuner.
Det ser mycket olika ut.
Mm. Jag har förstått det. Och det är väl det här LSS som det heter då. Mm. Så Försäkringskassan kan, har jag förstått, inte alltid så enkel att få ut ersättning för.
Nej, kommunerna de får ju stå för de första 20 timmarna i assistentersättning.
Så är det, har jag lärt mig.
Och sen så får då Försäkringskassan skjuta till fortsättningen.
Och vad jag har förstått så finns det någon sorts glapp där ibland och sådär om antal timmar. Och...
Det var ju Bengt Westerbergs tankar från början. Att det skulle konstrueras så att kommunerna skulle ha en begränsad tidsperiod att betala.
Ja just det. Och sen skulle staten,
och sen skulle staten gå in och betala resten. Det var väl meningen att staten skulle betala allting om det översteg. Alltså som hans tankar var från början.
Det blev inte riktigt så.
Det blev inte så, nej.
Men å andra sidan måste jag säga att det var en fantastiskt bra sak han gjorde, Bengt Westerberg.
Oh ja, det var starkt.
Men vet du vad, vi får fortsätta prata lite senare och gärna följa upp nuläget och sådär. Vi träffas ju du och jag lite då för vi är båda medlemmar i DHR. Med vårt engagemang för funktionsnedsättningar av alla möjliga slag.
Just precis.
Och vi kommer säkert att ses där igen.
Ja, det dröjer väl inte så länge nu.
Nej, tror jag inte. Men du ska ha jättemycket tack för den här intervjun. Och det var väldigt intressant. Lite jobbigt men också fantastiskt att höra din kamp tillbaka.
Det är så mycket det handlar om så det är så svårt att förklara riktigt.
Ja, men jag tycker du förklarar det fantastiskt bra på den korta tid vi har. Så att nu avslutar jag min intervju med Bengt Stenström. Och det var Inge G som intervjuade honom. Och vi återkommer, både han och jag, och flera intervjuer som kommer att handla om äldre och personer med funktionsnedsättningar.